Ja, för mig började kanske den där lördagen när jag var sisådär 15 år gammal och jag och min pappa var på en utflykt. Som vanligt förlorade vi oss in i långa filosofiska diskussioner om religion, fysik, rymden och historien. Samtalet var vindlande och vi la världen under oss.
Det här är Sommar i P1 med Jonna Bornemark. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Hej, jag heter Jonna Bornemark och är filosof. En av de vanligaste kommentarerna jag får när jag presenterar mig på det sättet är: filosof, är det ett jobb? Vad gör man då? Tja, brukar jag svara. Man läser, skriver och pratar och skickar mejl, alldeles för många mejl. Det vill säga, jag undervisar, håller publika föreläsningar, skriver böcker och artiklar och försöker hålla mig borta från administration. Men det är förstås bara de yttre formerna. I själva verket är mitt jobb intimt sammanvävt med mitt liv. Filosofin handlar inte om att få ihop ett motsägelsefritt system i en abstrakt idévärld. Det handlar snarare om att synliggöra sidor av verkligheten och våra liv som är så nära att de blir osynliga. Likt fisken inte ser vattnet den simmar i, ser inte vi livets grundläggande förutsättningar. Filosofin handlar alltså om att komma livet nära. Så nära att vårt vanliga språk inte alltid räcker till. Men hur hittar man då in i filosofin? Ja, för mig började kanske den där lördagen när jag var sisådär 15 år gammal och jag och min pappa var på en utflykt. Som vanligt förlorade vi oss in i långa filosofiska diskussioner om religion, fysik, rymden och historien. Samtalet var vindlande och vi la världen under oss. Vi kom allt djupare och frågorna blev allt mer komplexa. Men så plötsligt kom vi till en fråga där min pappa skrattade till och sa: ja, se, det har jag ingen aning om. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var vi pratade om. Men jag kommer tydligt ihåg vilken känsla det väckte hos mig. Vi hade tillsammans kommit till en kunskapens gräns. Och plötsligt öppnade sig världen. Inte ens pappa hade svaren. Och tanken svindlade. Jag insåg hur mycket det fanns att undersöka. Och för mig var det här filosofin öppnade sig. Det tänkande jag och min pappa hade ägnat oss åt innan handlade mycket om att fundera ut vad som är logiskt rimligt. Historien om Adam och Eva kunde jag inte alls förstå. För om de var de första människorna måste ju deras barn antingen haft sex med varandra eller med sina föräldrar. Och så inavlat kan ju inte människosläktet ha börjat. Jag uppfattade alltså myten som en historisk sanning. Pappa försökte säkert tala om för mig att det finns historier som kanske snarare är symboliska än historiska. Men jag kunde inte riktigt greppa skillnaden. Filosofi som ämne verkade på många sätt överflödigt. Varför inte bara ta reda på hur saker och ting fungerar istället? Ta reda på vad som är sant och vad som är falskt, en gång för alla. Men efter upplevelsen där vi tillsammans slog i kunskapens gräns började denna inställning sakta ändras. Vi hörde Lale med Goliat. Det som hände när pappa och jag slog i kunskapens gräns kan jag idag förstå med hjälp av Nicolas Cusanus, en av mina favoritfilosofer som levde på 1400-talet. Cusanus är mest av allt känd som icke-vetandets filosof. Han förstår också vad det innebär att inte veta på ett helt annat sätt än vi gör idag. Om vi idag uppfattar icke-vetande som det som vi ännu inte vet, kanske som en pusselbit som saknas i vårt nästan färdiga pussel, så är icke-vetandet för Cusanus horisonter som ramar in våra liv. Tänk er till exempel om jag försöker beskriva ett kalas med alla dess stämningar och alla personer och deras dagsform. Hur länge jag än beskrev det skulle mina ord aldrig kunna fånga hela situationen. Den sträcker sig bortom mig. På liknande sätt kan vi aldrig förstå det största eller det oändliga. Vi kan aldrig helt känna en annan människa eller ett annat levande väsen. Liksom vi inte kan veta vad som händer i framtiden. Vårt vetande är alltså omgivet av de här horisonterna av icke-vetande. Men inte desto mindre kan människan skapa kunskap. Hon har ett förnuft. Ett förnuft Cusanus förstår som tvåfaldigt. Dels finns det ett ratio, vilket vi idag känner igen i begreppet rationalitet. Ratiot är ett räknande förnuft som har sina begrepp och som ordnar en värld vi kan leva i, ett kosmos, en ordning. Ratiot kan mäta, väga, räkna ut rätt svar och se orsakssamband. Men vad ratiot inte ser eller förstår är förnuftets andra förmåga som är lika nödvändig för att kunskap ska kunna uppstå, nämligen det Cusanus kallar intellectus. Intellectus relaterar till icke-vetandet, till det där som visar sig som kaos och återvändsgränd. Men intellectus har en sensibilitet och en förmåga att fånga upp det som är meningsfullt i det här kaoset. Intellectus står på gränsen till det vi inte vet och uppfattar där vad som är viktigt. Intellectus fångar alltså upp vad heter. Jag förstår att det låter väldigt abstrakt, men de existentiella frågorna finns här. Om vi befinner oss i någon sorts kris, till exempel när en relation börjar bryta samman och den värld vi skapar tillsammans inte riktigt fungerar längre, då kan vi antingen låta världen fortsätta rulla som om ingenting hänt. Vi kan låsa in tvivlen och öppningarna för att det är så jobbigt att bryta samman den värld jag lever i. Eller så öppnar vi den där världen och låter den gamla ordningen fara. För ett ögonblick kanske vi måste möta den ångest som finns i insikten att jag inte vet. Inte vet vart jag är på väg. Inte vet vem jag är. Försiktigt närmar jag mig icke-vetandet och låter rotskott och tentakler känna av vad som är verkligt och viktigt. Det kommer som en aning, en skugga, och därmed kan en annan framtid ta form. För tillfället jobbar jag mycket med Cusanus och de här förnuftsbegreppen. Jag försöker återuppväcka hans tankar för att undersöka hur vi uppfattar förnuftet idag. Jag tror att det där tillfället då min pappa och jag kom till kunskapens gräns var den första gången jag förstod att förnuft inte bara är ratio. Att allt inte går att räkna ut, utan att vi måste upptäcka det som ska räknas. Och att den här upptäckten inte kan göras en gång för alla. Sedan dess har jag intresserat mig för förnuftets rörelser och för att dra in det som står på gränsen till icke-vetande för att undersöka det med begrepp, men utan att förråda det som kanske aldrig helt kan föras till orden. Them that's got shall get, them that's not shall lose, for the Bible says. And it still is news. Mama may have, Papa may have, God bless the child that's got his own. That's got his own. Ni hörde Aretha Franklin och God bless the child. Det var inte bara jag som inte hade förstått intellectus. Vi lever i en ratiokultur eller mätbarhetskultur. Om inte tidigare så blev jag ytterst medveten om det när jag började undervisa på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola efter att jag hade disputerat i filosofi. De studenter jag träffar där är inte av den vanliga sorten. Våra utbildningar är erfarenhetsbaserade och studenterna har oftast många års yrkeserfarenhet bakom sig. Som vårdpersonal, lärare eller poliser. De vittnar om ett arbetsliv där det sällan finns plats för reflektion och där kvalitetsarbete handlar om att sätta ett kryss i rätt ruta. Många av våra studenter jobbar alltså inom välfärdsyrken och tillhör det område där mätbarhetssamhället går under namnet New Public Management. Inom till exempel äldreomsorgen riskerar verksamheten idag att fjärrstyras utifrån eftersom personalen tvingas rikta sin lyhördhet åt fel håll. En person som jobbat länge inom äldreomsorgen berättar om hur han vid ett tillfälle sätter de äldre runt ett bord för att spela Fia med knuff istället för att prata med en av dem som han anar har svår ångest. Även om ingen egentligen har någon lust att spela Fia med knuff just då är hans arbetsuppgift att höja aktivitetssiffrorna, inte att vara lyhörd för vad som är viktigt just där och just då. Och om personalen bibehåller fokus på att vara lyhörd för situationen snarare än på yttre satta kvalitetsindikatorer riskerar de att drabbas av etisk stress när deras mål med verksamheten inte stämmer överens med hur den är organiserad. I arbetet med äldre, liksom i allt arbete där en annan människa står i centrum eller annan levande varelse för den delen, där är icke-vetandet påtagligt. Som jag konstaterat tidigare vet vi aldrig fullt ut hur den andra erfar situationen och det förstärks när den andra är dement eller svårt sjuk. Men det innebär inte att en skicklig undersköterska står handfallen. Tvärtom har hen alla sina förmågor riktade mot att uppfatta vad den andra vill, hur brukaren uppfattar det som görs och mot vad som behöver göras. Det innebär att undersköterskan ger utrymme för det som Cusanus, filosofen från 1400-talet, kallade intellectus. Vilket alltså inte, som begreppet intellektuell idag, är något som är förbehållet en elit. Vi står alla på gränsen till ett icke-vetande, och det är där vi blir människor. Det går inte att komma ifrån att inom New Public Management är vinsterna en drivande faktor. Det är just för att pengarna kan pysa ut bakvägen som verksamheterna måste baseras på ständig granskning istället för på tillit. Och det skapar ett kontrollsystem som även de som inte är vinstdrivna måste följa. I ett sådant system måste allt kunna visas utåt, vilket skapar en enorm och växande administration. På en ortopedklinik i Linköping omfattade administrationen 1993 knappt en halv sida per patient och vårddag. År 2003 var det 7,5 sidor per dag. Och den här kliniken är inte ensam. Vi får inte glömma att det är skillnad på att jobba med människor och att till exempel asfaltera en väg. Det mänskliga låter sig inte reduceras till manualer. Och styrsystemen måste anpassa sig efter områdets särart och inte försöka pressa in allt i ett system som är utvecklat för ett helt annat område. Ordet kvalitet har sedan 90-talet genomgått en förskjutning. New Public Management-systemet har hämtat sitt kvalitetsbegrepp från industrin, där det kan betyda produktionstakt och just enkla miniminivåer av hållbarhet. Och när det förs över till ett helt annat sorts område innebär det en sorts begreppsimperialism. Det system jag kritiserar här kan alltså sammanfattas som att det förflyttar det som är viktigt och verkligt i verksamheten till det som låter sig mätas. Det som kan visas uppåt och utåt. Det som finns i papper. Och det som blir lidande, det är det mellanmänskliga mötet som sker där på golvet. My smoking is killing me. My diet's killing me. My heels are killing me. My shopping's killing me. My ego is killing me. Can't sleep, it's killing me. My label's killing me. Kick drum. My phone is killing me. My email is killing me. These hours are killing me. My toy is killing me. Det var Robin, Don't fucking tell me what to do. Mitt liv tog den väg jag ville. En dag hade jag 3 barn, en häst och en hund. Jag kände att nu är de här allihop, alla mina barn av olika arter. Hästen hade redan hunnit få ett gäng med år på nacken och blev som ett förståndigt stora syskon som hjälpte till med de små. Hunden och yngsta människobarnet är jämngamla. Jag hade precis det jobb jag ville ha, Ett jobb jag älskade och la ner min själ i. Men det innebär också att jag aldrig satt ner, aldrig vilade, alltid tillfredsställde någons behov. Det var fullt ös på jobbet och när jag kom hem fortsatte det i ett ännu högre tempo. Jag tänkte lite förvånat för mig själv att ja, så kan man också leva ett liv. Men så enkelt var det tyvärr inte. Nu när allt var på plats så var det för mycket. En dag när jag hastade mot en workshop vek sig benen. Jag kippade efter andan men fick ingen luft. Jag försökte gå men det fanns ingen mark under fötterna. Efter det var jag sjukskriven, mer eller mindre i 1,5 år. Utmattningen var min och jag försökte förstå den, ta ansvar för den och ändra det som behövde ändras. Jag lärde mig lyssna på vad kroppen sa och idag, 2,5 år senare, måste jag varje dag tänka på hur jag andas, vad jag säger ja till och hur jag ska organisera saker och ting. Varannan dag undrar jag om det verkligen går åt rätt håll eller om jag är på väg in i utmattningen igen. Man blir väldigt mycket individ i det här tillståndet. Det är jag som har gjort fel, levt fel och det är jag som måste ändras. Fast i en samtid där personer med utmattningssyndrom på 5 år har mer än fördubblats kan man ju inte låta bli att fråga. Handlar det här verkligen bara om mig? Nej, uppenbarligen inte. Vårt mätbarhetssamhälle kräver maximal effektivisering. Sånt som omställningstid, lyhördhet och empati rationaliseras bort. Vi räknar minuter och ska vara effektiva i varje steg. Och det vi mår bra av, det låter sig faktiskt inte mätas. Ett forskningsprojekt visar hur effektiviseringen och personalneddragningarna som gjordes på slutet av 90-talet och början på 2000-talet ledde till att många blev sjukskrivna några år senare. Här finns ett större systemfel som vi inte vet hur vi ska hantera och då landar allt istället på individen. Det här systemfelet resulterar också i en etisk stress. Det kan handla om sjuksköterskor som vill ge god omvårdnad men istället måste sköta den allt tyngre administrationen. Eller socionomer som vill ge ett utsatt barn stöd men hindras av tidsbrist. Eller i mitt fall av högskolelärare i humaniora framförallt där undervisningen är gravt underfinansierad. Vilket också innebär att stora delar av forskningstiden i verkligheten går till undervisning. Etisk stress är ofta en sund reaktion på en omöjlig situation där de professionella värderingarna och själva kärnan i yrkeskompetensen ställs mot underbemanning, tidsbrist och arbetsuppgifter som inte hör till kärnverksamheten. Det minskar utrymmet för subjektivitet, omdöme och intellekt, vilket faktiskt är vad vi är. På så sätt är det en dränering på liv, en dränering vi blir sjuka av. Det var Miriam Bryant med Last Soul on Earth. Och du lyssnar på Sommar i P1 med mig, Jonna Bornemark. Min hund var den som hjälpt mig allra mest under min sjukskrivning. Det är en speciell kärlek mellan människa och husdjur. En speciell allians. Han älskar mig och jag älskar honom. Och liksom i alla kärleksrelationer anpassar han sig till mig och jag mig till honom. Vanligen tänker vi på kärleksrelationer som symmetriska, som den som finns mellan två vuxna, självständiga individer. Men många relationer, inte minst kärleksrelationer, är präglade av en viss typ av asymmetri. Av att vi är olika och att vi har makt på olika sätt. Relationen till våra barn eller till dementa är exempel på sådana asymmetriska relationer. Liksom relationen till djuret. Men asymmetrin innebär inte per definition att relationen handlar om maktmissbruk eller övergrepp. Det finns bra relationer som är asymmetriska Återigen, tänk på relationen till barnet eller den demente. Men just för att makten över basala frågor som vad vi ska vara, när vi ska göra vad vi ska äta och så vidare, är ojämnt fördelade, måste den vuxna kunna lyssna. Och att kunna lyssna innebär att ha en relation till ett icke-vetande. Det är just för att jag inte redan vet som jag måste lyssna. Och ännu mer än i relationen mellan människor innebär relationen till husdjuret att vi just inte vet hur till exempel en hund erfar livet. Med jämna mellanrum måste vi se på djuret på nytt och fråga oss: vem är du? Vad tycker du om? Har du kanske förändrats utan att jag märkte det? Och jag måste ha ett öppet intellekt för att kunna fånga upp något annat än det jag redan visste. Här finns en märklig paradox. Trots att relationen till husdjuret är präglat av ett djupt icke-vetande, är det samtidigt präglat av en djup gemensam närvaro och samhörighet. Vi är hemma tillsammans. Våra kroppar skapar mönster. Du lägger en tass på mitt knä och jag vet att du vill komma upp och gör mig beredd att ta emot dig utan att jag är riktigt medveten om vad jag gör. Jag närmar mig ditt koppel och du vet genast att promenaden är på gång. Vi är som en rörelse med en konkav och en konvex sida. Och den här gemensamma rörelsen utvecklar vi i hundsporter som agility eller viltspår. I agilityn ska hunden bland annat hoppa över hinder, springa genom tunnlar och springa slalom. Det är hundens rörelser som är de viktigaste, men mina rörelser guidar honom rätt. I viltspår är det tvärtom. Där följer hunden ett blod- och klövspår i skogen. Det är hunden som vet vart vi ska och min uppgift är att vara så följsam som möjligt. Båda de här aktiviteterna visar hur vi tillsammans njuter av att utveckla vår gemensamma kompetens, något ingen av oss kan på egen hand. Vi utvecklar vår kroppsliga och mentala sammanflätning och tar på oss allt svårare uppgifter. För oss människor finns det dock en risk här. En risk att vi börjar tycka att det är det som syns i papper och i siffror som är det viktiga, att tävlingsresultaten kommer i centrum och att djuret bara blir ett instrument. Jag menar inte att det är fel att tävla. Det kan ge oss utmaningar vi inte skulle kunna hitta på själva. Det skapar ökat samspel och njutningen av det här samspelet. Men risken är att vi kan tappa just detta fokus. Vi kan också fråga oss varför relationen till djuret är läkande. Kanske är det för att det är en relation som inte kräver att vi deltar i sociala spel. Vi behöver inte vara artiga, upprätthålla skenet eller förhålla oss till dömande blickar. Vi kan bara vara tillsammans, dela stämning och kroppslighet. Nu för tiden är det alltså hunden som står i centrum av mina djur. Men under större delen av mitt liv var det min älskade häst Freja och vi var sammanflätade på liknande vis. Än idag blir jag hungrig när gräset börjar växa på våren. Jag har så länge vuxit ihop med hästen att jag upptäcker att jag fortfarande har del av hennes ögon och tycker att de där första grässtråna ser så goda ut.
I parken på våren med ögon känsliga för grön och kastanjeblad som paraplyer. Jag älskade dig då, det gör jag nu.
Vi hörde Barbro Hörberg med ögon känsliga för grönt. Relationen till djuren är ett spännande filosofiskt tema som just nu är under kraftig omvandling i internationell forskning. Men den erfarenhet som kanske haft störst filosofisk betydelse för mig är de gånger jag varit gravid, fött barn och haft små barn. Första gången var jag 26 år och jag hade längtat länge. Att plötsligt ha en levande varelse, en människa i vardande, inne i mig bröt mot allt jag kunde minnas att jag varit med om förut. Andra människor är ju på utsidan av mig och jag är det som är innanför kroppens gräns. Min hud avgör vad som är jag och vad som inte är jag. Jag försökte skriva filosofiskt om det här märkliga. Men det gick inte. Jag skrev en usel hemtenta på ämnet. Det var som om alla teoretiska begrepp och analysverktyg stod i vägen. De förhöll sig till något rätlinjigt och den här erfarenheten var motsägelsefull. Jag letade efter texter som funderade över det här och blev arg över hur mycket det finns om den romantiska parkärleken och hur lite det finns om graviditet. Inte heller i filosofin fanns det. Och de gravidtidningar jag hittade handlade mest om vad jag skulle köpa och var inte i närheten av mina existentiella frågor. Än idag kan jag känna mig förvånad över hur ett ämne som det här är så undanskymt. Det handlar ju om hur vi blir till som människor och vad liv är. Kanske allt för stora frågor, allt för nära icke-vetandet för att vår tid ska förmå att ta sig an dem. Istället drunknar vi i medicinska perspektiv och det hela blir till ett tekniskt och biologiskt förlopp. Innan den första graviditeten hade jag aldrig varit intresserad av kroppen. Jag kunde inte förstå hur det kunde vara ett relevant filosofiskt tema. Men när jag blev gravid första gången insåg jag att jag inte vet vad min kropp är. Och jag vet inte vad en annan människa är. Här fanns ett icke-vetande som möjliggjorde nya tankar. Jag insåg att den kropp jag är ett liv som tanken är en fortsättning på och som sträcker sig långt utöver mig. Kroppen som är öppen för en andra, där en annan kan gro. Kroppen som familjens mötesplats och en plats med en framtid som sträcker sig bortom mitt individuella liv. Men som samtidigt gör mig till en sammanhållen individ med huden som gräns mot det som inte är jag. Bland det mest fascinerande med graviditeten är att det är en erfarenhet som bryter mot ett antingen eller. Jag är två och en. Våra förnimmelser är sammanflätade. Du känner smaken på det jag äter. Vi känner båda samma rörelse när jag springer. Men jag har också förnimmelser som inte är dina. Och du har förnimmelser som inte är mina. Vi ser olika, men ljuset som kommer mot dig kommer också till dig. Vi är två, kanske framför allt när jag för handen mot magen och möter dina sparkar. Vi är två i kommunikation. Men bortom det finns en erfarenhet som inte skiljer på oss som två olika. Som inte analyserar och delar upp. En stilla sekund är det jag brukar kalla jag, bara en levande materia. Som tar sina former likt en lavalampa som ständigt ändrar form. Vi är del av en formtagande materia. Innan det skurits av, definierats och kategoriserats. Ett liv, en riktning, en möjlighet.
Ja, goodbye. Left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the best. So why not take the rest, baby? Take all of me.
Billie Holiday, All of Me. Att föda barn är ingen njutning. Mina förlossningar har gått fort och kroppen har kastats framåt. Mitt medvetande, mitt tänkande pressas tillbaka. Den där kontrollen jag hela tiden strävar mot blir omöjlig. Men jag är inte heller helt passiv. Jag har kallat det paktivitet. För det är inte en aktivitet att föda barn i bemärkelsen att det räcker med min vilja. Men jag är inte heller passivt utsatt för det, utan måste göra. Jag kan försöka ignorera och fly bort från verkarna. Men ju mer jag flyr, desto mer kommer att kasta sig över mig. Ju mer jag flyr, desto mer blir det ett monster som förtär mig. Istället måste jag jobba med det här monstret. Se det i vitögat och följa med. Låta det äta mig, slita ut mina inälvor och till och med hjälpa till. Rörelserna sveper genom mig och jag kastar mig med dem så gott jag kan. Jag inser att monstret är min egen kropp, men också en livets kraft som går genom mig, som sträcker ut sig långt bortom det som är jag i tidigare generationer och långt framför i den bebis som nu tar sin egen form. Födandets monster är ett monster med sötma. Det hotar mitt liv, sliter ut mina inälvor och spränger sig fram. Det är på väg någonstans, på väg till en plats som ännu inte finns. Och den öppnar en väg där ingen väg fanns. Det sliter om i materien. Det är livets brutala formtagande. Det här monstret, det bryr sig inte om mig. Det tar ingen hänsyn. Jag kan inte välja. Jag måste bara paktivt följa med. Eller jag kan välja just att vara paktiv. Att göra om det som är min passivitet till min egen aktivitet. Jag tar emot och genomför verkarna. Jag väljer att föda. Och det här gäller inte bara när vi föder barn. Aktivitet och passivitet är två sidor av samma mynt. Vi är aldrig bara offer eller förövare i våra liv. Vi är alltid båda två. Vi har inte bestämt förutsättningarna, men vi måste fortsätta den rörelse som de har påbörjat. Jag kan aktivt omvandla den, ta den fart och riktning som är jag. Så gott vi kan omvandlar vi det som är oss givet i en riktning vi kan bejaka. Nåväl, födandets monster spränger fram liv. När det är som starkast slutar tiden att rinna av sig själv. Varje sekund och varje hundradel måste verkas fram. Men så till sist får jag en hud att hålla mot min och allt är förlåtet. En len, mjuk hud som suger till sig min, magnetisk. Hudar som kan komma så nära och som gör oss till två. En hud som skapar en ny plats, en ny tid och en alldeles egen rörelse. Och ja, jag backar lagom mycket för att du ska kunna ta plats. Med armarna ramar jag in en plats du kan röra dig på. En ny livmoder du kan fylla. Men bara mellan oss kan en värld växa fram. Bara mellan magnetiska hudar finns ett hem. Vi hörde Laurie Anderson med Speechless. När jag började på universitetet valde jag att läsa idéhistoria. Jag tyckte filosofi lät för pretentiöst. Men jag insåg snart att det var de filosofiska frågorna som drog mig till sig. De där inte finns några historiska svar, utan där hela världens ordning står på spel. Men när jag väl läste filosofi kände jag mig begränsad av att bara få höra vår tids svar, så som de formulerats i en västerländsk kultur. Jag ville veta hur människor utanför den här kultursfären och tidigare historien förhöll sig till frågor om livet och döden, om vad som är meningsfullt och verkligt. Därför läste jag religionshistoria, och de religionsfilosofiska frågorna har följt mig sedan dess. Många tyckte att filosofi och religion var en märklig kombination, men för mig var den självklar. Trots att min familj är genomsekulariserad sedan generationer och religion var en icke-fråga i min uppväxt. Eller kanske var det just därför. Religionen var inte längre någon fiende. Det gjorde att det fanns utrymme för mig att närma mig sidor av det religiösa som sekulariseringen har trängt undan. De religiösa traditionerna har alla teorier och praktiker för att stå i kontakt med ett omgivande icke-vetande. Och efter den där första erfarenheten med min pappa, när vi vidrörde den kalkylerande rationalitetens gräns, insåg jag hur självupptaget det var att säga att just min tids sekulariserade svar och förhållningssätt till de stora existentiella frågorna var de enda rätta. Att alla människor genom tiderna och runt om på jorden har missförstått livets mest centrala frågor och att just vi, här och nu, i ett sekulariserat Sverige skulle ha förstått det rätt. Var inte den attityden just en fundamentalistisk attityd? Med Cusanus, som jag pratade om förut, kan vi se hur varje begreppslighet fångar upp en viss sorts vadhet, men därmed också missar andra. att vi inte är förmögna att omfatta alla vadheter, och jag ville se livet på andra och nya sätt. Jag vände mig som så många andra österut till buddhismen. En religion utan gudsbegrepp kändes mindre hotande. Jag lärde mig mycket, och genom Nagarjuna, en av Mahayana buddhismens förgrundsgestalter, tyckte jag att jag förstod en västerländsk filosof som Jacques Derrida bättre. Genom religionsstudierna lärde jag mig inte bara något om dem där borta, utan också något om mig själv och min egen kultur. I kontrasterna blev så mycket synligt, och mitt i den största skillnaden mellan olika levnadssätt kunde plötsligt något gemensamt, mycket bekant eller till och med hemtamt dyka upp. Men inför doktorandstudierna lämnade jag det österländska. Jag är tyvärr ingen språkbegåvad person, och att lägga ner år av studier på att lära mig pali, sanskrit eller tibetanska, det var inte riktigt något alternativ. Jag återvände till Europa. Latin och tyska kändes mer tillgängligt. Vid det här laget hade jag fött mitt första barn, och jag som tidigare varit helt ointresserad av feministisk filosofi, eftersom jag ville förstå vad det innebar att vara människa, inte kvinna, insåg att det fanns tystade erfarenheter i den europeiska traditionen. Jag upptäckte också att europeisk medeltid var en tidsepok där det var kvinnliga tänkare som under ett par århundraden drev tankearbetet framåt. Hildegard av Bingen, Julian av Norwich, Teresa av Avila. Och det var här jag träffade henne. En av mitt livs största kärlekar, Mechthild von Magdeburg. Hon skrev på en mustig och färgsprakande tyska, och attraktionen var omedelbar. Det var Kim Wilde med Love Blonde. Jag heter Jonna Bornemark och du lyssnar på Sommar i P1. Mechthild von Magdeburg levde på 1200-talet och var begin. Beginerna är rätt okända i Sverige, men de formade ett avantgardistiskt levnadssätt eftersom de ville leva ett religiöst liv utan manligt överhuvud och livnärde sig inne i staden. Som begin hade Mechthild en problematisk relation till prästerna, vilka beginerna ofta kritiserade för att vara alltför intresserade av världslig rikedom. I början av hennes liv som ledare för ett beginhus behövde de inte ha något manligt överhuvud. Men när rörelsen växte tyckte makten att den måste kontrolleras hårdare, och det var just stadens prästerskap som fick den uppgiften. Den situationen får Mechthild att skriva en text där hon kritiserar onda präster och beskriver hur de hamnar i skärselden, där de simmar i havet och djävlar fiskar upp dem. Mechthild fortsätter. När djävlarna tog prästerna in till land drog de på ett grymt sätt av dem huden och kastade dem genast i en kokande kittel. Där i stack djävlarna i dem med glödande gafflar. När prästerna sedan var färdigkokade efter djävlarnas godtycke åt de upp dem med sina näbbar. Därefter begav sig djävulen åter ut på vattnet, släppte ut prästerna under sin svans, fiskade, kokade, åt upp dem och smälte dem återigen. Mechthild var uppenbarligen inte rädd för att kritisera sin tids herrar. Men Mechthild skriver också dialoger mellan sinnena, själen och kärleken. Och hon pratar förstås också med sin gud, och han svarar. Hon undersöker hur världen vävs i sinnligheten mellan henne och hennes gud. En gud vi kanske snarare ska förstå som livets rörelse än som en gubbe på ett moln. Ja, Gud är för henne livets rörelse som ständigt tar form som olika kroppar. Gud är synens, hörsens, känslans, smakens, luktens och tänkandets element, där Mechthild kan vara både synlig och seende. För Mechthild är alltså kroppen och sinnena centrala för relationen till Gud. En relation som också är erotisk. Och den här erotiska relationen, likt alla erotiska relationer, innebär en intensifiering av det sinnliga. När vi träder in i den hamnar sinnesintrycken i centrum. Lukter och sinnesintryck och känslan blir allt mer dominerande. Att ha sex innebär att vi rör oss in i det sinnliga. Låter det stegras tills orgasmen slutligen upphäver de enskilda sinnesintrycken när de exploderar inifrån. Det yttre och det inre, det egna och det främmande, det gudomliga och det mänskliga kan inte längre hållas åtskilda. Där finns inget sammanhållet själv, men inte heller är uppsplittrat, utan snarare är det en blixtrande förnimmelse av förnimmandet självt, ett livets crescendo. Mechtils relation till Gud kan förstås som paktiv, den där samtidiga passiviteten och aktiviteten som jag pratade om tidigare. Mechtil tar emot sitt liv, en plats som därmed är en mötesplats med det gudomliga och som samtidigt är möjligheten och nödvändigheten för att hon ska kunna vara aktiv och handla. Den här paktiva platsen är hennes kropp. Det som vi har sett där hon och hennes gud möts och det är där hon blir ensam. Nåväl, jag levde nära Mechtild i kanske 15 år. Hon var central i min avhandling och fick därefter en egen bok. Min värld blev större av mötet med henne. Jag insåg att mycket av det hon kallar Gud har jag också erfarenhet av, men under helt andra begrepp. Filosofin är och förblir dock min hemmaplan. Men jag är beroende av dialogen med andra tanketraditioner. Det gör det möjligt att förstå något mer av det jag annars vore blind för. Där kan jag upptäcka vadheter som min egen kultur inte har sett, har glömt bort eller förträngt. Det var P.G. Harvey och Down by the Water. När jag var 13 var jag på semester med min familj i Florida. Vi åkte en busstur till de rikaste områdena där en massa kändisar bodde och vi försökte titta in över deras höga murar. Jag hade aldrig sett en sån lyx, gigantiska hus och mängder med sportbilar. På vägen hem åkte vi förbi en bro och stannade för rött ljus. Jag tittade in under bron och såg ett gäng trasiga människor som stod runt en liten eld. Jag frågade guiden vad de gjorde där och han berättade att många uteliggare bor under broarna i Miami. Det här var alltså på 80-talet och jag hade aldrig sett uteliggare förut. Jag blev chockad över att människor kunde leva med en sån orättvisa. 2015 på hösten ställdes Sverige och Europa inför en kollektiv existentiell fråga. Ett grymt krig pågick inte långt ifrån den europeiska gränsen och flyktingarna var många. Samtidigt hade antalet romska tiggare ökat. Den växande frågan var och är, kan vi se dem som människor? Orkar vi? Har vi råd? Och hur långt sträcker sig vår förmåga att vara empatiska människor? Mycket kortare än jag hade trott visade sig. Och plötsligt blev all den orättvisa jag är uppfostrad med att bara inte kunna förstå, otäckt begriplig. Kolonialism, slaveri och så förstås nazismens försyndelser. Alla är de frukter av när vi helt enkelt inte längre orkar ta till oss den andra som människa. Vi reducerar den till jude och idag till flykting. Eller till och med till råtta eller kackelacka. Jag trodde i min naivitet att den striden var över. Att vi nu visste att en människa är en människa. Men ack vad jag bedrog mig. Svensk ekonomi står stark. Men människorna under bron räcker inte till för. Istället bygger vi murar. Den kollektiva frågan tar genast individuell gestalt. Kan jag göra något? För min generation är det en ny erfarenhet. Idag är inte det officiella motargumentet att det är judar eller råttor. Idag är argumentet, de är ju så många. Vi kan ju inte ta hand om alla världens olycksbarn. I mätbarhetens tider är det mätbarhetens argument som gäller. Och uppgiften verkar omöjlig. Jag försöker ändå handla. Jag hjälper en romsk kvinna och vi inleder en djupt ojämlik vänskap. Plötsligt inser jag att jag följer en annan historisk mall. Jag är den vita, vänliga kvinnan som ger lite mat till luffaren och är snäll mot tjänstefolket. Hon som mildrar den svåraste hungern och ser till att det är en människa med behov, lika hennes egna, som hon har framför sig. Hon blundar inte, men hon förmår inte göra revolt mot systemet. Liksom vi idag har svårt att se någon väg framåt, gjorde inte heller hon det. Problemen verkar olösbara. Men faktiskt, de var ju inte det. Vi har sett så många samhällen resa sig ur fattigdom. Sverige är ett gott exempel. Just medvetenheten om att luffaren svälter och att flyktingen behöver skydd föder en vilja att skapa ett annat samhälle. Vi har faktiskt sett hur slaveri och apartheid bryter samman. Vi kan lyfta oss ur fattigdom. Vi har gjort det förut. Steg för steg, genom revolt, demokrati och politik. Ja, jag är obotlig optimist. Och nej, de samhällen som skapades var inte några perfekta samhällen, långt därifrån. Men de problem vi såg kunde vi faktiskt göra något åt. När vi idag ser andra problem kan vi göra något åt dem också. Historien lär oss att när vi ser ett problem är lösningen till och med nära. De största problemen kanske är de vi inte ser. Motstånd handlar därför också om att synliggöra det vi inte har kunnat se, inte har velat se. Vattnet vi simmar i. Tillsammans kan vi öppna ett fält för handling. Alla små handlingar räknas. Alla är de sätt att pröva nya vägar. Vi kan handla, även om det just idag handlar om att se till att luffaren inte svälter ihjäl den här dagen heller. Det var El Perro del Mar med To the Beat of a Dying World. För mig är filosofin ett sätt att ändra världen genom att vi förstår den på nya sätt. Men bortom alla politiska frågor finns här också en grundläggande och central njutning. En riktigt bra föreläsning öppnar världar. Jag kanske inte förstår allt. Ja, en bra föreläsning ska jag inte förstå i varje detalj. Den ska öppna rymder. Som gör att jag förstår att det finns så mycket mer att tänka. Att världen kan visa sig på helt andra sätt. Och jag vill röra mig i den rymden. När jag började läsa filosofi beskrev jag för andra hur det var som att gå in i ett litet främmande hus i skogen. Jag tänkte först att det här huset kan jag nog orientera mig i rätt snabbt. Där inne var det mörkt, men jag kände mig fram längs väggen och plötsligt vek den av. Och ett helt nytt rum öppnade sig. Under mina händer och fötter öppnades rum efter rum. Och rätt som det var hittade jag en trappa som ledde till nya våningar. Jag vindlade mig fram och det lilla huset visade sig vara ett kråkslott med tinnar och torn. När man beskriver det på det sättet kan det låta rätt ensamt. Och visst, vi skriver oftast våra texter själva och läser gör man ju mestadels själv. Ett undantag var när min kar tillsammans med en vän översatte mastodontverket Andens fenomenologi av Hegel till svenska. Vissa kvällar fick jag i uppgift att läsa deras översättning högt med sagoberättarröst. Om den fungerade som saga, då fungerade översättningen. Nåväl, till formerna kan det verka som om filosofin är ett ensamt arbete. Liksom myten om att geniet är en ensam man. Jag skulle dock vilja betona att filosofi är något vi gör tillsammans. Vi tillhör en grupp, en tanketradition, ett kollektiv som tillsammans skapar förutsättningarna för vad som är möjligt att tänka. Seminarierna är hjärtat i all filosofisk verksamhet. Det är de tillfällen där vi läser och diskuterar varandras eller andras texter. Där vi prövar och där man ibland måste säga vissa tankar högt för att testa dem, även om man själv känner att det är något fel på dem. Det är en miljö där uppgiften inte är att såga den andra i små bitar, vilket onekligen har varit en filosofisk praxis i vissa miljöer, utan där man tänker tillsammans, men från olika håll. Det är att stå tillsammans inför icke-vetandet, men inte dyrkande, utan undersökande. Filosofi handlar om att röra sig i intellektus ytterkanter. Att ifrågasätta och undersöka de mest centrala begreppen. Och därmed ibland även ifrågasätta det som är grunden i det egna tänkandet. Det kan förstås vara oroväckande och ångestframkallande. Och det kan krävas ett gott självförtroende för att kunna stå kvar. Det kanske har framgått att jag tycker om skuggområdena. Långsamt vänjer sig ögonen och man ser att det finns skymning och gryning, sammetslent mörker och grått dis. I det sammetslena mörkret ser vi med huden och det grå diset avtäcker stämningar vi trodde var förlorade. Det mörkaste mörker finns därmed inte utanför det område som strålkastarna lyser upp, utan i våra egna ögon när vi ser in i ljuset. Och vi har det mörkret med oss när vi riktar blicken in i förstoringsglas och kikare. Det var Pink med Stupid Girls. Det senaste som har hänt i mitt liv är att min yngsta son är på väg att få en autismdiagnos. Det är förstås ett jobbigt besked på många sätt. Inte minst eftersom det innebär att småbarnstiden blir så mycket längre. Han pratar helst teckenspråk och det blir mycket springa efter och hålla farliga saker borta. Men det innebär också att jag får se helt andra aspekter av livet. Jag måste gå i närkamp med vad mänsklig kommunikation är för något. Vad känslor är för något och hur sinnesintrycken egentligen fungerar. Innan vi sorterat ut vem som känner och tycker vad så är vi levande tillsammans. Och jag lär mig att många inom autismspektrat uppfattar känslor till och med tydligare än vad vi andra gör. Men att de uppfattar dem på ett annat sätt. Som något i luften mellan oss och som något som finns men som de inte värderar på samma sätt. Jag ser att livet kan vara organiserat på ett helt annat sätt. Det jag tog för givet blir plötsligt synligt. Jag upptäcker hur många dimensioner det finns i ögonkontakten. Men också hur vi kan ha kontakt och en gemensam riktning utan ögonkontakt. Hur en plötslig ögonkontakt kan öppna ett hav av kärlek. Och hur ögonkontakt bland oss som är vana vid att ha det också kan låsa in oss i roller som vi allt för lättvindigt låter klibba fast vid varandra. Ögonkontakt som döljer, ljuger och täcker över. Jag upptäcker hur småsint den normalitet jag mätt mina barn mot tidigare har varit. Började han inte gå några månader för sent? Men de andra barnen kan ju säga är nu. Varför kan inte hon det? Jasså, kan ditt barn inte simma? Vi nickar och ler och säger att ja, det är ju så olika. Men i hemlighet så växer stoltheten över att hon lärde sig läsa så tidigt. Så kommer det här barnet. Språket kommer aldrig. Jag klamrar mig fast vid att det inte verkar handla om intelligensen. Men han följer inga mönster jag känner igen. Han närmar sig en autismdiagnos och vi bryter oss därmed ut ur normaliteten. Och det känns befriande. Autismen är ingen ny normalitet. Det är inget som kan botas. Vi kan bara lära oss att följa, gå bredvid och försiktigt gå före ibland och se om du följer med. Liv kan se ut på så många olika sätt. Och jag tar emot det jag får. Vad annat kan jag göra? Men det är en paktivitet. Att ta emot är en passivitet som omedelbart är en aktivitet. Ett görande. Passiviteten innebär att det kommer utmaningar jag själv inte bestämt eller har någon kontroll över. Aktiviteten innebär att den här passiviteten är något positivt. Att det tar mig till en plats jag inte annars skulle besökt. En plats där jag kan handla, älska och leva mitt liv. Men ju mer jag läser om autism, desto räddare blir jag. Rädd för en oförstående värld där varje millimeter stöd kräver en hård kamp. Rädd när jag läser att kanske 50% av alla föräldrar till barn med autism får en utmattningsdiagnos. Rädd att mitt barn ska bli mobbat och missförstått. Men ju mer jag läser, framförallt texter av de som själva har autism, desto mer spännande tycker jag att det är. Här finns så många erfarenheter att lära sig av. Andra sätt att förstå verkligheten som breddar vår förståelse av vad verklighet är. Livet erfars på så många olika sätt. Erfarandet skiljer oss åt. Vi kan aldrig veta hur någon annan erfar sitt liv, även om det är intimt sammanvävt med mitt. Men så som erfarande varelser har vi lika fullt något grundläggande gemensamt. Att vara just varelser som erfar, att vara levande, det delar vi. En sån insikt ligger redan i det där lilla ordet dela, som är mitt favoritord i det svenska språket. Att dela ett bröd betyder att vi bryter upp en helhet, separerar bitarna från varandra, men också delar en måltid. Att dela något separerar och binder ihop i samma rörelse. Och vi delar livet som skiljer oss åt. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
Det var Sommar i P1 med Jonna Bornemark, producent Peter Sandberg. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.